Nu är vi i de där däckbytartiderna igen. Därför pratar vi om årets vinterdäcktest. Och är de här flådiga SUVarna Alfa Romeo Stelvio och BMW X3 någonting att ha? Vi ställer dem mot Volvo XC60. Här är ännu ett avsnitt av Vi Bilägares podcast. Hej på dig, kul att du har valt att lyssna på Vi Bilägares podcast. Vi är tillbaka igen på redaktionen efter några podcastavsnitt som är sända från Danmark och årets biltesterna. Men nu sitter vi här, 4 stycken har jag lyckats skrapa ihop med mig själv. Och jag som pratar heter Maria Dahlin och jag är webbredaktör på Vi Bilägare. Och mitt emot mig sitter Nils Svärd. Välkommen hit.
Tackar, tackar. Kul att göra comeback i poddsammanhang. Jag har haft ett uppehåll ett tag.
Ja, nu är du taggad på att prata däck och vinterdäck och sådär. Ja, det är bra. Med oss också sitter Anders Helgesson. Välkommen.
Tack för det. Ja, jag har tjatat min även på den här podden.
Ja,
inte av med mig.
Jag tänkte du får vara med här också.
Jag sitter ju ihop med mikrofonen så att den kommer liksom mer än andra.
Ja, just, ja. Den är liksom...
Ja, precis. Jag vägrar att släppa. Liksom. Ja.
Han har den på kontoret och så kommer han och ställer den här och ska vara med. Nej.
Jo, men det är precis så det har gått till.
Med oss också sitter Kalle Karlqvist. Välkommen.
Tack så mycket. Ja, jag har ingenting att säga. Jag bara är med.
Jo då, det har du. Det tror jag du har. För du har skött ett trebilstest här
Så det kommer nog lite grann.
Men... Kalle bär ju på ändlig visdom i alla frågor. Så att det är alltid något att komma med.
Generellt sett bara. Mycket kunskap.
Ska vi avsluta med en fråga kallerunda i varje poddavsnitt där man får blanda högt och lågt i historien och nutid.
Ja, det gör vi. Det är bestämt redan nu. Snabb omröstning, alla räcker upp.
Ja. Men jag tycker att vi börjar ändå med vinterdäck. I morse när jag körde till jobbet var det ju minusgrader. Här i Stockholm var det lite sådär... halkigt på sina ställen.
En smula frost i alla fall ligger på diverse innergårdar, såg jag när jag satte mig i bilen. Och plus 3 grader i alla fall kan jag rapportera från mina kvarter.
Ja. Och uppe i Norrland såklart har det kommit snö.
Sen länge, i september på flera ställen.
Så det är lite dags att tänka på det här med vinterdäck och när de ska bytas och man ska köpa nya eller lite så. Och vi bilägare gör ju varje år tester av vinterdäck. Och Nils, det var ju du som var iväg. Nu är det lite så här urled i tiden, höll jag på att säga. Men det blir ju liksom alltid lite förskjutet. De här vinterdäckstesterna, de gjorde ju ni i... Vad blir det nu?
Ja, vi gjorde det förra vintern.
Man
måste ju förjobba då som säsongerna är som de är. Så att jag har egentligen mest sommardäck på hjärnan, konstigt nog. Jag kommer direkt tillbaka från sommardäckstesterna som vi gjorde i Sydfrankrike. Där vi har kört nästa sommars däcknyheter och testat dem. Så att egentligen är det jag har närmast på hjärnan. Men jag ska försöka koppla om och minnas tillbaka hur dubb och friktionen var. Så mycket tryck. För det här gjordes ju som sagt i mitten på februari. Gjorde vi alla snö- och ismätningar då, uppe i norra Finland på testbanorna i Ivalo. Och sedan har vi gjort barmarksmätningar ovanligt sent. Det blev faktiskt i maj eftersom våren kom så sent. Vi hade ju tänkt att göra det i april, men vi behöver ju bevattning och sånt där. Vi kör ju alltid i väta och kontrollerat vattendjup. Mm. Och de låg ju frusna väldigt länge på diverse nordiska banor. Så först i maj fick vi tillgång till banor som hade bra bevattning.
Mm. Det är lite ovanligt att det blir så, för de senaste åren har väl nästan varit lite panik att hinna... Liksom,
som sagt, en utomhussport varje år är jättekonstigt väder. Ja. Vi gjorde någon gång tidigare också i maj och då hade vi ändå snöblandat... när vi skulle göra bromsprov på torrt. Så det får man ju vänta av den anledningen tills det kommer nya dagar. Sen blir det för varmt. Så det här är spänningen med däcktester. Alltid en kamp mot vädergudarna. Det måste ju vara rättvist, man ska ju säga det. I och med att man kör så många däck så hinner ju vädret förändra sig. Och däck påverkas hela tiden av väder och temperaturer. Inte minst när man kör snö och is. Att man har ungefär 2 timmar på sig och har ett fönster i ganska jämna resultat. Och efter det så börjar det skilja lite väl mycket. Så då får man köra om.
Vad vill du ha för något väder då?
Jänken spelar inte så stor roll, bara det är konsekvent.
Så det kan vara minus 20, det är inga problem eller?
Ja, helst inte kallare. För då blir det liksom det blir för hög friktion på isen framförallt. Då får man ju fäste, alltså är det tillräckligt kallt, då får man ju däcktjut liksom i kurvorna när man kör på is. Det är inte representativt egentligen vad man söker efter. Då blir alla däck ganska lika, för det är ett ohyggligt fäste när det är på kallis.
Händer det att ni måste stanna kvar en dag eller ett
absolut
dag för att invänta?
Absolut.
Bättre förhållanden.
Ja, mm, det är det. Man planerar alltid in ganska många reservdagar. Och mm, det gjorde vi även i förra årets sommardäckstest. Jag hade ju problem med regn och väta, så att då får man ju också vänta en extra dag och planera om alla flygbiljetter hem från Texas då. Sen så gick vi runt och sopade banan sista timmarna, väntan på att det ska torka upp, så man kan verkligen göra så att det blir just konsekvent. Det får inte vara lite fukt den första däcket kör. Då hinner man inte fånga upp det med de så kallade refdäcken. Det är refdäck, alltså ett referensdäck som man alltid mäter alla testdäck mot. För att det finns alltid en trend. Det kommer alltid, framförallt på snö och is, underlaget ändras hela tiden. Då måste man fånga upp de här förändringarna med att köra ett referensdäck mellan testdäcken. Så man börjar med ett referensdäck, man får ett värde. Sen kör man kanske 3 testdäck, så kör man referensdäcket igen. Så ser man att ja, men nu var det 2% snabbare. Och sen så kör man 3 testdäck och så referensdäck och så vidare. Och så avslutar med referensdäck. Då kan man se hur underlaget förändras i procent. Mm. Och man kan då räkna ut förmodat testresultat på de andra däcken.
Men så att om ni ser förändringar i det här referensdäcket, då gör ni liksom inte om...
Jo, så ser vi att det blir för stora förändringar. Framförallt när man får en sån dubbel toppig preferens, som man får kalla det för så. Att först går det upp och sen så går det snabbare och sen blir det långsammare. Och så. Mm. Man får så. Då är det svårt att fånga upp. Då vet man inte om resultatet man har är sant. Liksom. Mm. Är det här verkligt resultat? Eller råkar det bara vara just för den här timmen? Då får man göra om det.
Mm. Jag hoppas och tror också att många läsare verkligen förstår vilket jobb som ligger bakom det här. Va? Det är inte bara att åka till en sjö som man vet är frusen och sen sätta igång och köra och,
nej, alltså just
och samla intryck, utan det är verkligen ett noggrant, nästan vetenskapligt arbete som utförs.
Ja, det är nog det mest vetenskapliga jag som motorjournalist i alla fall. Ja. Det är, man sitter otroligt mycket med Excel och räknar på om det här är sannolikt resultat, om det här är just repeterbarheten, det är det man vill ha fram.
Ja.
Är det här ett resultat som skulle bli samma sak om vi gör om det? Mm.
Men hur är det nu då i år? Hur många däck har körts? Det är ju dels med dubbar och dels utan.
Ja, precis. Vi väljer att alltid städredovisa dem. Vi har ett dubbdäckstest och ett friktionsdäcktest, för att det skiljer fortfarande väldigt mycket mellan däcken beroende på vilken typ av det är. Och det tycker jag man fångar upp bäst genom att mäta däcken mot sina närmaste konkurrenter. Man ser hur mycket som skiljer där.
Mm.
Så att vi kör väl en totalt 16 testdäck, dubb och friktion.
Mm.
Och sedan vet jag att det är ganska många som vill jämföra olika däcktyper. Man funderar dubbel eller friktion, det är en evig fråga. Så därför kör vi alltid med en representant från varje däcktyp. Liksom. Så att vi har en friktionsdäck mot dubbdäcken. Så att ni läsare kan se hur mycket som skiljer mellan olika däcktyperna.
Mm, på olika underlag. Och...
Ja, för menar, Sverige är ett avlångt land. Jag menar, det som är bäst för personen i Piteå är kanske inte bäst för den i Östersund eller i Ystad.
Mm. Och sen de dubbfria däcken, friktionsdäcken, där har ni som referens eller jämförande ett däck, ett anonymt sånt där.
Ja, det kontinentala däcket som vi kallar det. Det finns ju nordiska friktionsdäck som utvecklade för snö och is, och sedan det kontinentala friktionsdäcket som utvecklat för låga plusgrader och väta, framförallt, alltså våtgrepp, så som det ser vintern ser ut i Frankrike och Tyskland och på många ställen.
Och varför väljer ni att ha med det?
Det är för att det är ganska, det är lite rörigt det där med friktionsdäck och dubbfritt för läsarna, eller konsumenterna ska jag säga. Jag tror ni läsare har ganska bra koll på det här. Men att det finns ju inte bara en typ av dubbfria däck, utan det är just de här nordiska optimerade för snö och is, och det är de här andra som optimerade för våta vägar. Och det skiljer ganska mycket hur de däcken beter sig, så därför så väljer vi att visa på det.
För att visa att kontentan är att kör du i Norden så ska
skillnader.
Du välja nordiska.
Ja, det är kontinentala är mycket bättre, framförallt på våtgrepp. Om man kör mycket på under blöta vintrar med regn och enstaka plusgrader, då är det nordiska friktionsdäcket riktigt uselt.
Okay.
Och vice versa. Kör man på snö och is så har inte det kontinentala någon chans att hänga på i med grepp och fäste och säkerhet mot det nordiska.
Somliga kör ju med så kallade året runt däck.
Ja.
Vad tycker vi om dem?
All season kallas de av branschen. No season kallas de av mig.
Okay.
Det är ett perfekt val om man vill ha uselt grepp över hela året.
Mm. Det är ju jättekonsekvent i alla fall.
Det är väldigt konsekvent.
Inget
de
bra
är dåliga på väta på sommardäck eller på sommarväglag, och de är riktigt usla på vinterväglag när det är liksom runt nollan och frost.
Vi kan säga att vi gör en stor tumme ner.
Stor tumme ner. Undvik allt som lovar att det funkar året om, för att det är tvärtom, att det är uselt året om.
Ja. Vi har ju 4 säsonger.
Och vi kanske ska gå in på det här med lite däcksmärkning också. Just för att nu har ju branschen blivit lite lurig med just den här typen av året runt däck. Och det hände väl för typ 2 år sedan tror jag, när Michelin kom med ett däck som heter, vad heter det Nils?
Cross Climate.
Just det.
Och nu heter det Cross Climate Plus.
Till och med det. För det var ju första året runt däcket som fick ett godkännande. Den hade all märkning som man behöver för att kunna klassas som ett vinterdäck. Men i Sverige klassades det fortfarande inte som ett vinterdäck.
Nej, det är inte godkänt för vintern.
Den hade både alptopp och snöflinga och M plus S, hela baletten. Och den klassiska var ju väl alptoppen.
Ja.
Det... Att då kunde man förutsätta att det var godkänt, men det här är då undantaget.
Ja, det tror jag inte det är godkänt i något skandinaviskt land, förutom Danmark i och för sig är ett vinterdäck, men inte i Finland, tror inte Norge heller, utan däckorganisationer där har ju själva sagt att det här är inget vinterdäck. Det här är ett sommardäck med höst- och våregenskaper, är väl det man har.
Vi har inte testat det någon gång, eller?
Jo, det har vi gjort.
Har vi det?
Vi har haft med det som liksom joker i tidigare tester. För annat hade vi det, så i, tror jag, 2 år sedan körde vi som ett sommardäck. Ja, i och med att det är det inte godkänt för vinterbruk i Sverige. Nej. Så vi jämförde det då, hur det fungerar mot de andra sommardäcken, vilket det inte presterar så bra. Nej. Alltså sagt, hela däckbranschen är ju en kompromiss. Det är alltid en konflikt mellan allt som ett däck ska prestera. Och däckbranschen är otroligt bra på att hantera det om man håller sig till de stora kända märkena med mycket utvecklingsresurser. Och det är det som skiljer mot lågprisdäcken, att de ska kunna hantera broms på väta och bra vattenplaning, samtidigt ska vara tysta. Har bra bränsleförbrukning, och vinterdäcken ska kunna ännu mer, ska hantera is, snö, barmark, undanmanöver. Så att det är hela tiden ett bollande av kompromisser.
Jag får ibland frågor från läsare som undrar, ja, men jag har köpt det här fabrikatet, vilket det nu är. Jag säger så här, jag har köpt Michelin, det är väl franska däck? Ja, jo, varumärket är franskt i alla fall. Ja, för när jag tittar på däcken som jag fick på bilen så står det att de är gjorda i Ryssland. Eller vad de nu är gjorda.
Ja,
det kan väl inte stämma, säger de.
Det är som med bilar också, fabrikerna är ju överallt.
Ja. Men det behöver ju inte betyda någonting egentligen.
Absolut ingenting.
Nej.
Får jag dra på ett klassiskt sidospår på det där. När jag köpte direkt till min egen bil för massa år sedan, till min MX5, som jag kallar, jag haft långa utläggningar om tidigare.
Tidigare podd.
Ja, precis. Jag har en sån. Och då var jag ju lite upprörd att jag hade ju fått ett par Goodyear-däck till den där. Vi köpte ett par Goodyear-däck, de tyckte jag funkade bra. Och då hade jag ju fått 2 däck made in China och 2 däck made in France. Och då ser däcken lite annorlunda ut, det är en annan lyster i gummit. Och jag är lite nördig, så jag vill inte ha den här att det var olika lyster. Så jag åkte tillbaka till däcksfirman och protesterade mot detta. De var lite motvilliga först, så ringde jag Goodyear och frågade, men ska det verkligen liksom vara så här liksom? Och då fick jag reda på en liten hemlighet, tror jag, för jag vill presentera mig.
Det är ingen som lyssnar här, så du kan berätta.
Ja, och det var ju det att då frågade Goodyear, ja, men så här, vad har ni för någon liksom fel faktor på de här däcken? Jag vill ju ha liksom franska däck, så det är gjort i samma fabrik. Han bara, ja, men egentligen vill du nog ha de kinesiska, för den fabriken har betydligt lägre felfrekvens än den franska.
Jag tänkte nästan säga det angående Rysslands exempel som kom upp. Ofta de här fabrikerna i utvecklingsländerna är ju nyare.
Ja.
Så förmodligen senaste inget som är sämre på något sätt. Men nej, jag kan däremot hålla med. Rent om man ur nördperspektiv ska föredra att ha däck från samma fabrik, då har de samma. Skulle det vara någon skillnad, förmodligen är båda jättebra, men skulle det vara någon skillnad, så har man ett konsekvent beteende på fram- och bakvagn i alla fall, ja. Och inte blanda någonting. Sen är vi inne på extremt små marginaler i sammanhanget, men nu är vi inne på nörderi.
Ja, och det var ju rent estetiskt. De var absolut identiska, men det var någonting i lysten, och de var så snälla så att de faktiskt bytte. Så nu har jag då bara fransk tillverkade däck.
Jag var så lite jag antar fel. Att det var de franska som hade bäst lyster då? Eller?
De var lite mattare. De kinesiska var lite blankare och lite mer rundad skuldra. Det var lite, de hette exakt samma. All märkning var samma, men det var lite skillnader.
Ja, men det är bra för byta. För så länge man handlar om en seriös däckhandlare, så är i alla fall däck gjorda för den europeiska marknaden. Det är det som är det viktigaste. Man ändrar rätt mycket i däckens karaktär beroende på vilken marknad man säljer dem på, och mindre nogräknade handlare. Då är det svårare med internethandel där, vilka lager de köper in och var de finns. Så jag är inte säker på att få ett europeiskt anpassat däck.
Med risk för att få halva annonsörskaran på blocket över mig här nu, men hur ser vi på att köpa begagnade vinterdäck?
Inget
många
jag kan,
som gör det.
Ja, det är många som gör, absolut. Jag har själv svårt att rekommendera det. Det är väl liksom en avvägning man får göra. Problemet är ju som i alla begagnade saker att man vet inte vad de varit med om innan.
Nej.
Och just däck och sånt där vill man gärna ha en hel skuldra, att inte de har slagit i trottoarkanter och annat, att man har fått något brott på stommen, liksom själva korden och grejer. Självklart, förmodligen är de flesta som säljs i bra skick, det bara att de har bytt bil eller någonting annat, men man ska vara medveten om det i alla fall, att det är, man har
jag
ingen kontroll på det hela.
Jag brukar alltid avråda från det. Köp nya däck istället. De kanske kostar... Ja. De här, det säljs 4 vinterdäck på Blocket för 2000 spänn, men lägg på 2000 kronor till.
Prisskillnad är inte skälig.
Så vet du vad du har fått i alla fall.
Ja visst. Nej, jag tycker också risken är för stor. Det är bättre att köpa, man vet vad man får. Jag menar, begagnat har jag det som rullar några mil förmodligen och har kortare livslängd, så måste ändå köpa nya däck i någon snabbare tid. Så.
Och det kan ju stå att de har rullat en säsong. Ja, vilken säsong var det då? 76-77 eller vad det är.
Precis. Och
man måste kunna tyda vad som står på däcksidan också.
Ja, precis. Ja, det är det.
Jag tänkte på en till sak också när det gäller just vinterdäck och dubbar eller inte dubbar. Mm. Jag har ju skrivit för några dagar sedan om en nyhet att det är forskare på Chalmers som har gjort en slags beräkning på hur mycket liv som sparas kontra hur många som går åt
jag såg den,
med dubbdäck. Det är en liten kontroversiell... De har liksom gjort någon slags beräkning. Jag vet inte exakt hur, men de har tittat. De har gjort någon slags, kollat på olycksstatistik i Sverige eller om det var Norden, och liksom sett, gjort någon slags uträkning att så här många liv har sparats med dubbdäck. Men sen så har de kollat i hela tillverkningsprocessen och de innehåller ju dubbdäck.
Gruvarbetare i Kongo Kinshasa.
Precis,
och
den här kobolt
brytningen som sker
i
dubben.
Omtalade ämnet.
Och luftpartiklar också i Sverige, ska vi tillägga. Det är
precis.
Inte bara utländska liv som räknar i kalkylen. Det, är
det var ju mest att de river upp mycket partiklar och så här, och då räknar de ut, och forskarna, att det här är så hälsofarligt att det skulle ta mycket mer liv. Men ja, man kan ju tycka vad man vill om den där studien så, men just när det gäller att välja, hur ska jag tänka då som konsument och
det här
vad
är,
ska jag ta liksom?
Sagt, det här känns ett område och väldigt högpolitiskt med dubbar och luftutsläpp och annat. Jag skulle vilja nyansera bilden en smula. Jag har inte läst exakt den rapporten, även om den förmodligen är på sitt sätt väl underbyggd. Jag vet inte vilka parametrar de tagit med, men jag tycker... Jag har sagt, det här är väldigt vanskligt att börja gå in på etik och människoliv, vad som är värt och inte. Oftast, och det här gäller inte bara dubbdäck, även nu när vi pratar om trafikmiljö eller luftkvalitet i städer överhuvudtaget, så pratar man om förtida dödsfall.
Mm.
Och vad då ett förtida dödsfall? Det är någon som hade dött under det kommande året för att de har en försämrad hälsa, att de är någonstans på livets slut med försämrad lungkapacitet som extra känslig för luften. Att de dör några månader för tidigt. Det är ett förtida dödsfall. Jämfört med en trafikskada eller trafikdöd, det kan vara en person i 18-årsåldern, 20-årsåldern, 30-årsåldern som har en familj som, om man ska ta ett samhällsekonomiskt perspektiv, som är produktiv under en väldigt stor del till av livet och har ett stort värde för alla runt omkring också, rent mentalt. Så jag tycker det är lite vanskligt att jämföra förtida dödsfall med trafikolyckor.
Ja, ja precis.
Mm. Så det tycker jag är en skillnad som man missar lite grann i debatten. Det gäller inte bara däcken, det gäller generellt. Alltså att vi pratar ofta om förtida dödsfall när det handlar om stadsmiljö. Men luften i Sverige har aldrig varit bättre. Mm. Det är bara att läsa alla rapporter. Vi har aldrig haft så bra luft som det är i innerstäderna just nu.
Mm.
Inte ens, men till och med före den industriella revolutionen, så hade vi mycket vedeldning med mycket partiklar. Även då var luften sämre. Mm. Då pratar man om att man hade kanske 3000 förtida dödsfall i Stockholm. Nu ligger vi kanske på, jag vet inte vad, 700 eller något sånt där.
Mm.
Så... Och sen, det finns alltid en liten bredare bild beroende på vad man tittar på. Sen visst, absolut, dubbarna river upp däck, det kan man inte argumentera emot. Mm. Eller driver upp väg, ska jag säga. Men det man inte vet är ju egentligen mikroplaster från däcken.
Mm.
Däcken slits, det är plast som försvinner någonstans.
Mm.
Det här är ingenting man har forskat på innan. Jag vet att EU har initierat ett försök i alla fall redan nu vad som händer med alla däckrester när man sliter på ett däck. Och just mikroplaster i vatten och grundvatten och annat, det är ett stort problem. Och där har ju friktionsdäcken ett stort problem. De är ju mjukare och sliter mycket mer.
Mm.
Så om man ska göra en hel livsanalys med all fakta, så är jag inte helt säker på att man kan prata om att dubbdäck är bättre än friktion. Utan
nej, att de har också sin del i det.
Dubbdäcken river iväg, friktionsdäcken sliter ut mikroplaster i naturen.
Vilket sen, också dubbdäcken gör, ska vara tydlig, ja, men det går inte kanske riktigt lika fort.
Det går inte lika fort, en friktion slits ju snabbare, så att man sliter mer gummi på friktionsdäck.
Sen tycker jag alltid när man ser de här undersökningarna, nu har inte jag heller läst undersökningen, så det här är en ren killgissning, men hur 17 mäter man på ett adekvat sätt hur många liv som faktiskt ett dubbdäck, eller ett bra vinterdäck ska vi säga, så vi är neutrala, hur många liv de faktiskt räddar? För att det är situationer som då kanske aldrig registreras. Precis. Eller som någon filosoferar. Precis. Över att man lyckades väja för den där älgen för att, ja, att man hade ett par bra vinterdäck.
Ja.
Så att det är ju så väldigt svårt att mäta. Och just det här koboltgruvorna, jag kan säga att det går åt en del kobolt i batterier också.
I
så
synnerhet att, snarare.
Att dubbdäcken skulle vara så vansinniga boa där känns som en lite marginal.
Men det händer ju mycket på dubbdäcken. Det här är kulbranschen då. Just alltså det här, man är ju medveten om problemet ändå med att det sliter på vägen rent ekonomiskt och vissa hälsoeffekter också naturligtvis. Så nu det pågår ju mycket forskning. Men nu har vi inte det i år. Men jag ska tro nästa vinterdäckstest som jag kommer göra nu 2019, då kommer jag nog för första gången köra gummidubbar. Är min gissning. Vi får se om det blir så.
Okay. Men...
gummidubb. Nu tänds en lampa på 90-talet. Var det inte gummidubb Gislaved hade?
Ja, de har haft möjlighet. Sen var det miljödubbar ganska mycket som har testat. Så det händer ju väldigt mycket hela tiden.
Mm.
Jag tror att gummidubben som Gislaved hade på typ 90-talet, det var väl att man hade en liten extra klack med gummi under dubben. Sen skulle vara lite följsam och så inte slå i lika hårt. Och så här. Men hur som helst, man kallade det gummidubb. Jag vet, jag var ju lite yngre då, va? Jag vet, jag tryckte på en sån där. Det gjorde ju jätteont fortfarande. Det var ju inte gummi, det var ju stål. Men hur som helst. Om man sammanfattar Nils, vad är de stora nyheterna i år på inom vinterdäck då?
Ja, friktionssidan framförallt skulle jag säga, där både Nokian och Conti som är liksom lite klassiska antagonister här i vinterdäckstesterna, de turas ju om att vinna om vartannat, och förra året blev de ju delad seger i friktionsdäckstestet. I år har båda helt nya generationer.
Mm.
Conti Viking 7 eller Viking Kontakt 7 och Hakka Pelita R3.
Ja.
Så det är en härlig match i matchen i friktionsdäckstestet.
Ja, vi tänker inte avslöja hur det går. Nej,
det får något av dem kommer kanske hamna på vår nästa omgång av långtestbilarna.
Det kan man tro. Kanske någon av de två.
Dark horse här.
Det finns en dark horse på friktionssidan, så har även Pirelli en facelift kan man kalla av deras FR-däck, alltså friktionsdäcket. Mm. Det ser ganska likadant ut som tidigare, men det är helt ny gummiblandning och annan stomme, så att även om det heter samma sak och ser likadant ut, så har det hänt väldigt mycket på Pirellis däck också.
Mm.
Och vi ska säga det att vi brukar ju alltid sätta testvinnaren på våra långtestbilar.
Ja, precis.
Det är det som kallas åsyftar, så att säga. Att
men jag vill inte nämna några namn.
Nej.
Eller att det nämns några namn, för jag anar att det kanske inte alltid...
Det kan vara en nyhet som vinner, eller kanske beprövad däck som de tweakar lite här och där och hittar den bästa kompromissen som vi just var inne på.
Jag kan berätta bara som en verkligen parentes, inom klammer och parentes, att jag köpte nya däck till min i år 50 år gamla Triumph härom veckan.
Mm.
Och det tog lite tid för dem att få fram den däckdimensionen, därför att de är 165-80-13. Så att det är ett väldigt litet däck egentligen, men med väldigt hög profil.
Det ser jätteverkligt, måste vara ett bekvämt däck
att åka
på. Det är ett
otroligt bekvämt däck, alltså det känns som en Citroën DS nästan att åka i Triumphen. Man svävar fram.
Jag måste säga den här, din Triumph också, den gick ju, seglade igenom besiktningen också.
Ja, den seglade igenom efter lite sned,
efter
lite grymmor och skär, så kom den igenom besiktningen, och det gjorde den till slut. Ja. Jag kan bara dra det jättekort. Den är numera besiktningsfri, eller den ska besiktigas 2099 nästa gång.
Ja, just det, det stod det på protokollet.
Så jag har ju satt en ring i almanackan. Mm. Men det tog sin tid på grund av avgasvärdena, som den släpper tydligen ut saker stora som pingpongbollar ur avgasröret. men man fick skruva lite på förgasaren och så var besiktningsmannen vänlig nog att vänta ut mig i mitt skruvande, och han sprang till och med in i besiktningsverkstaden för att leta upp ett verktyg som jag kunde skruva med. Men under tiden så hittade jag en gammal frottéhandduk i bakluckan.
Som du täppte för avgasröret med. Nej, och sen så var det tillfälligtvis väldigt bra.
Jag ströt besiktningsmannen. Nej, det gjorde jag inte heller. Han var så snäll. Utan jag lyckades få ett jättebra grepp runt justerskruven på förgasaren. Varpå koldioxidhalten gick ner högst väsentligt. Och då sprang jag in i hallen och hämtade, ryckte honom i kragen och sa att nu måste du komma ut och titta på mätaren, för nu har faktiskt värden har gått ner. Det hade de. Och då satte han snabbt som tusan en kråka i sitt protokoll Och så godkände han mig med en spark i baken.
Men grattis, Kalle. Mm,
visst var det härligt.
Ja. Jag tänkte vi ska gå tillbaka igen till vinterdäcken. Sa vi någonting om dubbdäcken och årets nyheter där? Vi gick in lite på friktionsdäcken.
Ja, finns det någon dubbhysteri som det har varit? Så här, 13 000 dubbar per rullmeter.
Det finns det, absolut. Ja. Det kommer. Michelin har ju en nyhet, vilket tyvärr inte hann med in i vårat vinterdäckstest. För Michelin är ju så att de aldrig släpper däck i förhand till tester, utan konsumenterna får alltid köpa i blindo första året innan man hunnit testat dem. Men de kommer med en nytt världsrekord med 250 dubb i en sån här 16-tums dimension som vi kör, 205-55. Tidigare har de andra ligga på 190 hos Conti och Nokia och de andra. Men som sagt, det är ganska häftigt. Alltså 1000 dubbar som sitter på en vanlig golf.
Det är ju rallyklass det.
Men tyvärr så skickar de ut ett mejl, för de kommer på att ja, det här är en jätteintressant produkt som vi borde ändå prata om att vi har. Så de meddelade mig precis när jag var klar med alla vinterkörningar. Då sa de att jo, du kan faktiskt få ett ex som du har frågat om. Så att vi kom på att vi ville gärna vara med ändå och berätta att vi har gjort en ny produkt.
Vad skulle du
så med ett ex? Ja, men de ändrade policy precis mitt under säsongen. Så att det var ju inte riktigt möjlighet att börja köra om alla mätningar igen en gång till. Men jag hade med det på barmarkstesterna och jag håller på nu och får tag på en is så ska jag köra det med lite jämförande tester så att det kommer under hösten en liten artikel om hur Michelin-däcken står sig mot de två bästa dubbdäcken. För det är intressant, för Michelin är rätt roliga, för de hade ju, deras förra vinterdäck var det enda som inte hakade på trenden med att utöka antal dubbar när det blev tillåtet.
Och hur många dubbar hade de då?
De körde alltså då 96 dubb på en sån dimension.
Och vad får man ha? Är det 100?
Man får ha, förut var 96 som var gränsen.
Var 96 som var.
Men nu har man ett så kallat overrun-test heter det på engelska, alltså överkörningsprov. Det är finska vägväsendet som har liksom ett test där man kan då bevisa att ett däck inte sliter mer på vägen än vad hade gjort om man hade haft 96 dubbar. Det bygger lite på fakir-principen, att det är skönare att ligga på en spikmatta med 250 spikar än 96 spikar. Mm. Det handlar om. Men i alla fall, det som är intressant är att Michelin gjorde ju en liten felaktig regeltolkning när de släppte förra dubbdäcket. Så de var de enda som i princip inte hakade på den här trenden med att utöka dubbantalet. Sen har de envisat med att det handlar om miljöskäl, att inte man vill ha fler dubbdäcken, att det är mycket bättre att hålla sig gammal 96-gränsen. Men nu har de erkänt att de läste ju inte riktigt regelboken så bra som de andra tillverkarna. Han som var ansvarig är kvar i företaget, men han jobbar inte med samma arbetsuppgift. Så nu, för att kompensera det så var det väldigt revanschugna, så därför har han slagit till med 250 dubbar i ett däck.
Så det är 60 fler dubbar närmsta konkurrent i dubbren.
Ja, precis.
Ja, där kan vi prata om spikmatta, ja.
Ja, men jag återkommer till det lite mer siffror. Det finns tyvärr inte i vårat.
Det är intressant att se annonserna för det där däcket. Mm. Jag menar hur man... Mm. Ja, hur man ska marknadsföra det helt enkelt.
Ja, det är nog inte helt lätt i tanke på den dubbdäcksdebatt som är.
Nej, precis. Mm.
Och sista...
Ja, förresten, jag ska återkomma till dubbdäcksnyheten också. Jag kan väl säga att det är även de här, även om vi inte har några jättehäftiga nyheter, så är det en hel del nyheter med dubbdäcken. Men Nexen, den koreanska uppstickaren, har ju själv då gått upp till 190 dubb. De låg ju mycket färre förut. Conti har gjort en liten uppdatering på sitt vinterdäck från och med produktionsvecka 26, kan jag skvallra om. Och framåt så är det lite nya gummiblandningar och även andra intressanta nyheter som Yokohamas nya dubbdäck som kör 172 dubb i det. Mm. Så att det händer hela tiden saker på i däckbranschen. Ja. Den saken är klar.
Och en sista grej om däck också. Lite generellt så där. Hur ska man tänka då? Dubbar eller inte dubbar, beroende på vart man bor i Sverige.
Det är ju som sagt det. Var är det som är viktigast? Det får man ju utgå från. Liksom. Vart bor jag någonstans? Vad kör jag mest på? Men generellt tycker jag att kom ihåg att skillnaden mellan däcken är ju som störst när det är som lägst friktion, alltså på is och snö. Mm. Om man tar liksom bromssträcka på asfalt, så är det klart att det skiljer mellan bra och dåliga däck, men det kanske handlar om en jag tittar på min resultat, det handlar om ungefär 5% kanske mellan bästa och sämsta däcket, medan det är kanske 50% mellan det bästa och sämsta på framförallt is och på snö liknande. Så att man ska ändå tänka på att var behöver man greppet som bäst? Mm. Och det är där fästet är som sämst.
Ja.
Det är en ting man ska komma ihåg. Sen dubbel friktion, absolut. Många klarar sig med friktionsdäck. Det är, även om dubbdäcket är det bästa på alla underlag. Även asfalt. Det är kanske många tror att ett friktionsdäck är bättre på asfalt. Men så är det inte, utan man har gjort det så mjukt för att det ska få fäste i snö och is utan dubbar, så måste det vara en väldigt, väldigt mjuk gummiblandning. Det gör att det är mer ostabilt än undanmanöver. Det är liksom ett mönster som inte är anpassat för framförallt inte väta och ta bort vatten. Så det är dåligt på vattenplaning, det är dåligt bromsa på att väta, dålig kurvgrepp. Och även torr asfalt är dubbdäcket bättre än friktionsdäcket.
Men får jag göra ett tillägg där? Och det är ju att om man har kört på ett friktionsdäck som kanske är 5-6 år gammalt och jämfört med ett som är idag, ett nordiskt friktionsdäck, så är ju skillnaden är ju enorm. De har ju blivit så otroligt mycket bättre.
Oja.
Och de här däcktesterna. Det dubbade var i nummer 13 av vi bilägare. Och dubbfria i nummer 14. Och sen så finns det, om du bara är intresserad av själva testerna, så kan du ju såklart köpa och ladda ner dem på Sellersmith Motorvärlden Shop. Så funderar du på över vinterdäck, nya vinterdäck, läs testerna. Det är bra tips.
Får jag bara säga en sak angående dubbel friktion, kan vara värd att nämna. För friktionsdäcket har ju många förtjänster, att det är framförallt mycket tystare att lyssna på. Och jag tror folk sätter på det tidigare på säsongen, att man är beredd när första halkan kommer. Så har man oftare ett friktionsdäck kanske på bilen tidigare än dubbdäcken, som man inte vill lyssna på dubbrasslet. Och sen så är det också miljöaspekt, att det är klart att det sliter mindre. Sen hur det är med mikroplasterna får vi fundera över. Men det man ska komma ihåg är att man ska veta vart de här friktionsdäcken presterar som sämst jämfört med om man har kört på dubb innan. Och det är framförallt just som jag sa, att där fästet är som mest vanskligt, där behöver man mycket större marginaler. Och det gäller liksom i rondeller, vid övergångsställen, där många bilar gasar och bromsar och polerar ytan. Där kommer man ha mer problem med friktionsdäck, så man bör ha med sig det i åtanke om man kör friktionsdäck när man är van dubb. Att köra med större marginaler så går det nog bra. Det är det bästa man kan alltid göra, oavsett däck. Kör med stora marginaler och riskkompensera.
Ja, men absolut. Det är väldigt bra tips just på sådana där ställen som du säger, där det sliter mycket. Ja.
Och till alla fyrhjulsdrivna bilägare där ute, kom ihåg att det bromsar mycket sämre än vad det har fäste när det gasar. Så det är alltid halare än ni tror.
Ja. Ska vi lämna vinterdäcken för den här gången? Vi går istället över på SUVar. Haha. Vi pratar ju så lite om det. Nej, det gör vi inte. Men Kalle, du har ju precis gjort klart ett test av tre stycken SUVar. Volvo XC60 utmanar nya Alfa Romeo Stelvio och BMW X3.
Ja.
Vad kan man säga om de här tre små...
Utan att avslöja allt för mycket.
Ja, eller ja, vad är det för några? Ja, Alfa Romeo Stelvio, det är ju Alfa Romeos första SUV helt enkelt.
Den är ju inte alldeles ny, Alfa Stelvio. Den har ju funnits ett tag på marknaden, men vi har inte testat den ordentligt tidigare, så det har vi gjort nu. Och tillsammans med BMW X3 som är betydligt färskare, och Volvo XC60 som är en storsäljare helt enkelt. Den ligger väl just nu på femte plats i försäljningsstatistiken. Ja. Exakt var BMW ligger just nu, det vet jag inte, men det är någonstans runt plats 50, skulle jag tro. Och Alfan då, som ju är för med Alfas mått mätt en försäljningsframgång. Senast jag tittade så hade den sålts i knappt 500 exemplar hittills i år. Och det är ganska mycket för en enskild Alfa Romeo-modell.
Och jag måste
säga
att...
Det är bättre än BMW X4. Om man ska jämföra med någon bekanta namn i samma klass.
Och jag måste säga att jag har ju ändå sett två stycken i alla fall av de där... Vad sa du?
467 tror jag det var, eller något liknande.
Två av dem har jag sett på E18 mellan Stockholm och Västerås.
Ja, du ser.
Så att de finns ju där. Alltså.
De sålde skapligt även förra året. Även om de fortsatt har en väldigt bra trend och bara ökar. Och jag ser att juliaförsäljningen dras ju upp. Att SUVen verkar vara en viktig anledning att få in folk till Alfa-handlaren igen. Och även Julia som nu funnits i två, tre år i alla fall, har ju faktiskt fått ett litet uppsving.
Men jag tror den säljer ju inte alls lika bra som Stelvio.
Nej, jag såg Stelvio ligger väl av 56% av Sverigeförsäljningen är ju en Stelvio.
Så att, nej, men det är ju roligt med en sån modell från Alfa Romeo naturligtvis. Förr i tiden så hette det ju att en Alfa Romeo inte ens kunde förses med automatlåda. För det var någonting som hörde hemma på tvättmaskiner. Men nu är man ju där i den...
I tvättmaskinsbranschen?
Ja, men i SUV-fällan och SUV-follan. Det ska ju till och med Ferrari här nu inom kort, har vi fått läsa och förstå. Så att man kan tycka vad man vill om SUV-modeller, men publiken tycker helt enkelt mycket om dem. Det är många som vill ha en. Så att vi har kört en då, och BMW X3 är ju helt enkelt en ny generation av BMW X3. Och det är väl inte någon revolution egentligen, vare sig konstruktivt sett eller när det gäller egenskaper.
Mm.
Och Volvo XC60 som sagt är en folkbil. Men det är tre olika karaktärer. Va? Volvon är ju en Volvo. BMW är en typisk BMW, den har ett... ett baspris. Man kan tänka, främst man märker när man kör de här tre bilarna, det som nästan mest särskiljer BMW, det är att den är så fyrkantig jämfört med de andra två. Den är verkligen, den har tagit tillvara utrymmena väldigt väl, åtminstone för bagage där den var klart störst.
Mm.
Medan Alfan då har en sportig profil och är ganska trång, trots att måtten egentligen är ungefär de samma som för Volvo och BMW. Men BMW är en typisk BMW på så sätt att den dyrast redan i grundutförande, och sen så kan den bli alldeles jättedyr när man ska klä på den lite grann.
Så Alfan är...
Ja. Och där är ju Alfan intressant, därför att dels så finns det ju ett ordinarie pris så att säga för Alfan. Vi har ju kört fyrhjulsdrivna modeller då naturligtvis, och det är bensinare, turbobensinare alla tre. Alfan starkast, 280 hästar, fyrhjulsdrift, automatlåda och ett utrustningsversion som kallas för Q4.
Och den är, jag tänkte de till ordentligt.
Jag tänkte de väldigt mycket noga till. Det har ju funnits lite till och från i Alfas sortiment under decennierna. Men den är väldigt välutrustad och har då ett listpris på 485 000 kronor. Det är alltså 70 000 i stort sett mindre än vad BMW kostar i grundpris. Innan där man har klätt på den all utrustning.
Och förmodligen är Alfa-handlarna lite mjukare kanske också, man petar på dem lite grann.
Absolut, det kan man nog
fråga vad det är värt för dem att man tar hem en Alfa.
Tittar man på Alfas hemsida så finns ju en prislista med stora röda siffror också, som är väldigt intressant tror jag för många.
Ja, Helgesson kollar väl dagskursen?
Ja, jag kollar alltid dagskursen på Stelvio. Och det är nästan ingen dagskurs. Det här har jag haft sedan i maj tror jag i stort sett. Så knatar man plus en Alfa Romeo-handlare idag, inte köper bensinmotorn utan går på 210 hästars diesel, vilket jag tycker kanske man ska göra för det är en stor tung bil. Då kostar den, jag tror listpriset var 460 någonstans. Men om du går idag till en viss Alfa Romeo-handlare så kan du köpa den bilen för 329,9. Så att det är ju ganska saftig rabatt.
130 000 rabatt alltså.
Och det ska vi säga, det är ju innan du har börjat pruta. Jag gissar att det kan finnas en liten prutmån på de här 329,9 också. Så att, ska vi säga 320 jämnt?
Eller
ska
med vinterräckt då kanske?
Självklart, och takräcke på det. Det är ju ett kap jämfört med då BMW.
Nu vet ingen hur billig en Stelvio kan bli.
Precis.
Så. Men så du verkar lite intresserad av den där också.
Alltså, till det priset är det ju fantastiskt mycket bil och egentligen ganska bra bil. Jag tycker den är snygg, jag kallar inte riktigt delar den uppfattningen.
Men, är det för att det står Alfa Romeo på den?
Ja, men lite är det nog det. Mm. Och sen är det... Men den är ju rätt tuff och liksom, den är kul att köra.
Ja, det är ju ändå Alfa Romeo bakom ratten också. Vi pratar om design, men jag menar det är ju, det är en trevlig bil att ratta runt.
Verkligen.
Och den vi hade var ju så himla snygg med sån här träpanel alla 60-tal. Du visste ju vad de hade lånat ifrån.
Ja, visst. Jo då. Nej, men det är bara att konstatera att de har gjort helt rätt som har tagit fram den här bilen, och den har blivit en riktig Alfa Romeo på alla de egenskaper man söker hos en Alfa Romeo finns ju hos den här i väldigt hög grad. Va? Den är jätterolig att köra. Den är bra att köra dessutom. Men det finns lite vimsiga detaljlösningar här och var. Men det är inte så farligt. Det är sånt där som man vänjer sig vid när man har umgås med bilen ett tag. Va? Så att,
vad då för vimsiga detaljlösningar?
Nej, men man kan, ja, men det kanske var fel att kalla det för vimsiga. Men en del tillverkare har tid och råd och ambition att lägga väldigt mycket kraft på saker som kan synas vara små saker, medan andra inte har det. Antingen för att man struntar i det eller för att man inte har råd. Stelvio har till exempel ett informationssystem, multimediasystem, som det funkar bra. Grundläggande så ansköt man det på samma sätt som i en BMW med en ratt och tryckknappar. Men tittar man på det så är skärmen mycket mindre. Allting speglar sig i skärmen som man ska titta på, så det är rätt sällan man ser vad det står för någonting.
Och sen är det inte grundkonstigt att Alfa Romeo har ett eget system, medan Maserati som ett premiummärket då, om man ska kalla det, det har fått liksom Chrysler Jeeps U-Connect-system, och det har Fiat också, men Alfa, nej, de har ett eget som faktiskt är sämre. U-Connect är bättre, men det är ju jättemärkligt.
Ja, nej, men så där kan det vara ibland, va? Och det, men det är ingen stor, det är ingen stor sak. Det är mer sådana saker som man kan konstatera när man, som vi gör, vad som jag tycker är så väldigt värdefullt. Vi hoppar i och ur bilarna med jämna mellanrum under de här testperioderna, och vi kan verkligen jämföra och sortera stort och smått med bilarna. Och då märker man till slut efter ett tag att ja, men här och här har man nog tänkt kanske inte riktigt hela vägen och så. Och det finns lite sånt i Alfan. Men det gör det minsann i Volvo och BMW också naturligtvis. Ja. Satsningen på den där modellen från Alfa är helt rätt, och de har lyckats på väldigt många sätt överföra till SUV-formatet många av de värden som man förknippar med Alfa Romeo. Det är en jättekul bil att köra, den är reaktiv, den man kan mappa om reaktionerna på styrning och gas och sånt med det där så kallade DNA-vredet.
Just det, olika lägen. Ja. Och
fiffigt namn.
Ja.
Och det är verkligen stor skillnad på de där tre olika stegen och så. Dessutom, den är inte bara klart snabbast i det här gänget, den visar sig också vara väldigt överkomlig, och den är överkomlig vid bensinpumpen jämfört med de andra två. Okay.
Allt är relativt, men jag förstår. Allting, den är snålast av de tre i alla fall.
Ja, den är snålast av de tre.
Jag tänkte på, som en del i de här testerna, trebilstesterna, så brukar ni åka ut och göra såna här undanmanövrar. Och jag tänker tre SUVar och sådär. Hur bra gick det för de här kandidaterna, om man säger så? Det är ju, alltså den här undanmanövern, det består ju av en konbana, och så är det först en sväng till vänster, en sväng till höger och sväng till vänster igen.
Ja.
Som ska simulera då en slags, och parera för någonting som dyker upp.
Peter. Som dyker upp.
Vad kan man säga, kan du säga något om resultatet där, hur det gick för dem?
Man kan konstatera att de här antisladdsystemen arbetar ju otroligt effektivt nu med, i synnerhet på, utan avslöja någon annan, den tyska bilen i det här testet gick ju alldeles enastående fint. Alltså. Ja. Det verkar nästan som om det var utvecklat för att passa just vår konbana. Mm. För den tassade igenom med otroligt exakta regleringar, och alltså det är en av få bilar som gick att köra nästan utan vidare upp till 85 knyck. Va? Genom den här banan. Det är inte många bilar som klarar det, men det klarade X3. Andra två skämdes inte för sig heller.
Stelvion är ju rätt fina vägegenskaper generellt. Hur klarar den under man över provet?
Ja, alla tre klarade sig bra, men jag får inte sitta här och avslöja allt för mycket, men BMW
fjäder i hatten.
BMW stod i särklass.
Okay. Hur är bredden i bagaget på de här? Minns du måtten? För där tycker jag snabbt är skillnad. Jag som fortfarande håller på med barnvagnar och släpar hit och dit, liksom. Man vill ju ha brett mellan hjulhusen så man får plats med sakerna som man vill ställa dem och inte kompromissa runt.
Jag tror att BMW var bäst. Om man bara tar det ur minnet, så tror jag BMW var bäst. BMW lastade mest i vårt så kallade backtest då. Backlastartest. Där kom ju Alfan totalt till korta.
Med karossformer och annat som skälen i ytan.
Men har man en Alfa, då har man ju flotta, läderklädda, mjuka bägar, va, som kostar 4000 kronor.
Inga barnvagnar.
Annars så åker man ju inte i rätt stil. Va. Så att, och det går säkert att trycka in en bra massa sådana. Barnvagn gick också in, kan jag nämna ifall du...
Ja, det förutsätter i den här bilstorleken var de 480 långa allihopa. Men annars har ju Volvo varit sån som var väldigt breda, framförallt på hjulhusen med gamla plattformar, medan de nya Volvo-bilarna är ju betydligt smalare i bagagen, inte minst för att man har väl gjort en designanpassning och ska ju klara 21-tums hjul och annat som den gamla plattformen aldrig ens var i närheten av. Det tar ju plats i hjulhusen, bara en sån sak, 2 centimeter på varje sida, så vips är man nere på vad konkurrenterna erbjuder.
Ja. Men biltester är ju alltid en blandning av både subjektiva intryck och så gott det går objektiva fakta. För några år sedan så testade jag, eller ledde testet rättare sagt, när Julia kom, som ju är samma chassi som i stort sett som Stelvio, och den bilen är väl den Alfa som har legat närmast så att säga att kunna klå sina mera namnkunniga eller tyska konkurrenter. Den var ju väldigt nära att ta hem totalsegern i det där testet före BMW 3-serien, men den föll väl lite grann på mållinjen ändå.
Stelvio då, är formtoppad ännu mer eller?
Ja, alltså den är, jag tycker den definitivt är värd att titta på för den som är sugen på en SUV och som vill ha en bil som är lite roligare, som sticker ut lite grann från massan, va, som, och så. Det finns ju alltid ett krux med Alfa Romeo, och det vet vi bara allt för väl.
Men den har en tydlig plats på marknaden nu, alltså den är, ja, den bidrar med någonting, den bidrar med mångfald i segmentet.
På, tycker jag, för att som sagt, jag har haft två stycken fabriksnya Alfa Romeo själv i modern tid, alltså inte, jag har inte bara gamla bilar jag håller på med.
Och som alla vet så kan man inte kalla sig bilentusiast på riktigt förrän man har ägt minst en Alfa Romeo.
Eller en Citroën med gasfjädring, skulle jag tillägga.
Det är också ett måste, tycker jag. Och kanske en brittisk bil. Man måste äga mycket innan man är...
Man måste ha haft en V8.
Och så en MX5.
Det finns mycket.
Oj, det var en checklista. Ja, vi måste nog göra en checklista på den då,
ja,
kanske.
Ja, jag tror det.
Ja.
På tal om checklista, vi nämnde tidigare här innan jag ska få låta Kalle fortsätta att... det var den första SUVen från Alfa Romeo. Inte riktigt. Man har gjort en lite terrängfordon tidigare. Jättesöt, en Alfa Romeo Matta. Som är typ en Jeep-derivat. Fast med Alfa Romeo-grill, den är jättefin. Sen finns, har man gjort ytterligare någon lite senare som var en riktigt hemsk sak. Men den här första Matta, den är riktigt rar.
Kan inte du leta upp en bild på den? Så kan
det
vi...
finns en bild på Nils data där.
Ja,
Nils
bra. Då lägger vi upp den. Så det. Ni som lyssnar här kan...
och ni som lyssnar, jag tackar för mig för jag måste rusa.
Ja, tack Anders. Du är ursäktad, du får gå. Jag tänkte höra med Kalle, är det något mer du kan säga om det här testet?
Det finns ju mycket naturligtvis att säga, men vi tassade bara kring ämnet där förut, men ett biltest består som sagt av både subjektiva intryck och objektiva konstateranden, så att säga, och det finns väldigt mycket subjektivt som talar för att man kanske ska titta på en Alfa Romeo då, om man är sugen på en SUV. Det finns rätt mycket som talar för att man ska titta på en BMW och på en Volvo också. Och man kanske ska titta en smula på ekonomin också. Say no more. Alfa har ju tyvärr ett andrahandsvärde som inte är så där alldeles lysande. Men det är ju en allmän trend nu att bilar som har plast runt skärmarna är mer värda i andra hand än bilar som inte har plast runt skärmarna. Och det kan man titta jämföra andrahandsvärdet på en Giulia och en Stelvio, så är vår professionella värdering, vi tar hjälp av konsulter på det området som hjälper bilbranschen med värderingar av bilar i andra hand. De är helt övertygade om att en Stelvio kommer stå sig bättre på andrahandsmarknaden än vad en Giulia gör.
Och kan man dessutom få 130 000 i rabatt från listpris, så har man ju ganska en liten lägre fallhöjd ändå innan man tar värdeförlusten, och inte minst i kapital, alltså alternativkostnader, vad man gör med kapitalet.
Jag tycker nog att den är den Alfa som har övertygat, och tillsammans med Giulia i sådana fall, som ju också ligger väldigt nära konkurrenterna från egenskapssynpunkt. Sen så kan man ju fundera på det med ekonomin naturligtvis. Men
Stelvion har ju som sagt inte samma värdefall förmodligen.
Nej, den är närmare konkurrenten i det avseendet också.
Ja.
Ja, Alfa Romeo Stelvio möter BMW X3 och Volvo XC60 i Vibilägare nummer 15. Och den kommer att komma ut den 23 oktober för den som är intresserad av det.
Ja.
Ja, det börjar bli dags att runda av. Jag påminner som vanligt om att senaste nyheterna har ni på webben vibilägare.se, och sen så finns vi ju även på Instagram. Mycket från de senaste däcktesterna, apropå det där ULED-tiden, sommardäckstesterna denna gång i Frankrike, finns på Instagram. Kan ni gå in och titta där. Och sen så Facebook också, så håller du dig alltid uppdaterad. Tack så mycket. Nu gick ju Anders, men tack till Anders. Och tack till Dils och Kalle för ni var här och pratade med mig idag.
Tack.
Till er som lyssnar där ute, kör försiktigt, ta hand om varandra i trafiken och
på med vinterdäcken.
På med vinterdäcken i tid. Ha det så bra allihopa. Hej då.
Hej då.
Hej då.